Radio SRF, vecka 37, 2017.
Rahima kämpar för kvinnor och barn med synnedsättning i Tanzania.
Läsarna har stort inflytande över vilka talböcker som blir inlästa.
Och nu är det dags för nya iPhones.
Välkommen till Radio SRF. Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Therese Selén.
Hej Therese.
Hej Joakim.
Hur står det till med dig?
Nej, men det är bra, tack. Det är höstregnigt och sådär ute, men vi står ju här inne så att det är lugnt.
Hade inte vi bestämt att inte vi skulle prata väder i den här podden?
Ja, jag vet.
Och så är det, men det är det, så här, det är väder och så.
Men det är ju det man pratar om.
Ja, och när massa synskador kommer upp, ja, då pratas det färdtjänst. Så att, ja, ja. Mm. Vi står inte själva i studion idag.
Nej.
Vi har vår kollega Åsa med.
Hej.
Hej.
Hej, hej, hej.
Hallå, hallå.
Det är inte så ofta du är i studion nu för tiden.
Nej, men nu har jag faktiskt jag laddar upp nu ordentligt. Inför nästa vecka, då ska jag vara med när Joakim har sin första kongressradio.
Ja, för vi kommer ju börja sända direktsändningar med början från och med måndag. Och nästa vecka så kör vi hela två sändningar, måndag och onsdag. Då har jag Åsa med mig på måndagen och Therese på onsdagen.
Mm.
Men Jocke, jag undrar en sak. Jag håller ju på att läsa på kongresshandlingarna här nu.
Ja.
Men nu undrar jag, har du räknat hur många sidor det är?
Totalt sett? Nej, det har jag faktiskt inte.
Men det har jag.
Det har du?
Ja. Är det sant?
Oj. Det är 446 sidor jag har fått i läxa. Kan ju tänka er vilket jobb det kommer bli här. Men roligt att få vara med.
Tuff hemläxa.
Ja,
men du kommer ju bli påläst i alla fall.
Absolut. Och jag är inte ensam om det heller.
Nej, och det funkar ju lite grann så här. Att vi har sändning på måndag. Och då kommer det handla om stadgar. Och då kommer det sen vara utskottsarbete kring det här dagen efter. Så att man... Det är ett stort tips är att man lyssnar på de här sändningarna. För att sen veta hur... Vad man ska prata vidare om i utskotten, helt enkelt. Och vi går ju hårt ut med stadgarna. Har du läst alla stadgeändringsförslag nu, Åsa?
Ja, de 66 sidorna, de kan jag som ett rinnande vatten såklart.
Ja, och vi kommer ju naturligtvis att gå igenom det här riktigt ordentligt i sändningen på måndag. Och två av de saker som vi kommer att prata om, det är ju att det finns några distrikt som föreslår att vi ska ha kongress vart fjärde år istället för vart tredje. Och så är ju en het potatis, det är ju våra branschföreningar. Ska det krävas 50 medlemmar i en branschförening för att man ska få rösta på kongressen eller ska det inte göra det? Det ska vi prata om på måndag. Och visst är det så, Åsa, visst vill vi att de som lyssnar hör av sig?
Och det är jättebra det här, man kan mejla in till radio@srf.nu eller varför inte använda Facebook-sidan. Synskadades riksförbund heter vi där.
Precis, och vi kommer ju att ha med möjligheten att ringa in till programmet. Vårt telefonnummer till Radio SRF är 08 39 92 40. Och där finns ju vår telefonsvarare dygnet runt. Så vill man inte ringa in och vara med i direktsändning får man jättegärna ringa in en fråga eller en synpunkt innan programmen också. Det går jättebra.
Och visst kan man läsa på själv också ur de här handlingarna på webbsidan?
Absolut, de finns ju, alla de här 400 drygt sidorna finns på srf.nu/kongress.
Mm.
Du menar de 446 sidorna?
Förlåt, ja, exakt, de menar jag.
Ja, men om man, jag tänker lite som tips för helgläsning och så.
Ja, lilla helgläsningen, de där plöjer man ju under helgen.
Man kan ju välja utvalda delar också.
Det kan, man kan börja med stadgarna till exempel, för det ska vi göra på måndag.
Just det.
Då är det Håkan Thomsson, vår förbundsordförande, och så är det vår andre vice ordförande Niklas Mattsson som kommer att finnas på plats i studion. Och sen på onsdag, Therese.
Ja, då är det du och jag.
Då är det du och jag. Vad är det för ämne då?
Då ska vi väl prata om ledarskalendern, tror jag.
Ja, för det handlar om ekonomi, långtidsbudget och arvoden. Och som sagt, ganska mycket om ledarskalendern. För det har kommit in en hel del motioner som handlar om just det.
Mm, precis.
Och då har vi gäster i studion också. Och det är...
Roland Gustafsson, Max Stålnacke och Lena Ridemar.
Precis, och de två första sitter i förbundsstyrelsen. Och den sistnämnde är chef för individstödsgruppen här på Riksförbundet.
Mm, precis.
Ja, men Åsa, känns det bra det här nu då? Kommer du liksom, är du i form nu för radio och direktsändning?
Ja, jag kommer att vara i form på måndag kväll, var så säker. Jag tycker det är jättekul med er som också kommer att ringa in och också mejla till oss. Det blir extra bra då, det kan jag garantera.
Ska vi dra det där en gång till då? Vilken mejladress är det, Åsa?
radio@srf.nu.
Och telefonnumret, Therese?
08 39 92 40.
Och vi sänder måndag den 18 september och onsdag den 20 september med början klockan 18. För information om sändningarna, gå in på www.radio.srf.nu. Det är där du lyssnar. På söndag så är det dags att rösta i kyrkovalet. Många ska gå till valurnorna och vara med och avgöra hur Svenska kyrkan ska styras den kommande perioden. Men valhemligheten, möjligheten att inte avslöja för någon annan vad man röstar på, är ännu sämre för synskadade i det här valet än i riksdagsvalet. Vi hör kyrkovalsledaren Anki Bondesson i Svenska kyrkan.
Vi har inte jobbat på något speciellt sätt, att vi har försökt tillgodose det behovet inför det här valet. Det måste jag ju säga, att det är beklagligt att vi inte har gjort det. Utan det vi kan göra just det här valet, det är att personal som finns i vallokaler och röstningslokaler finns tillgänglig för att hjälpa till. Mm.
Men vad är rådet då till en person som inte ser någonting, som vill gå och rösta nu då på söndag? Hur ska man göra?
Antingen ta med sig någon anhörig eller någon vän som kan vara med och hjälpa till. Annars är alternativet att kontakta personalen som finns i lokalen. Och då ska ju självklart de hjälpa till.
Har ni fått några frågor kring det här under tidigare val?
Jag försökte gå in och kika. Det här är mitt första kyrkoval som jag är ledare. Och jag var inne och tittade på det gamla dokument sedan 2013. Och hittade inget om det i utvärderingarna. Men nu det kan finnas någonstans. Men ja, blir det nu att jag fortsätter ett val till, så ska jag absolut ha med mig det här i åtanken. Och även följa det allmänna valet. Utveckling. För jag vet att de också ska kika på det här. Så,
ja, precis. Vad är det ni tar med er då till kommande val?
Ja, men det är ju att skydda valhemligheten för den som... det är ju det viktigaste. Att man känner att man kan ha sin röstning för sig själv. Och jag vet inte hur det skulle gå till. Det måste ju ta hjälp av de som kan komma med förslag om hur man skulle kunna göra, om man kan lösa med något tekniskt stöd eller på något annat sätt. Men det är ju jätteviktigt att den röstande får ha sin valhemlighet skyddad. Det är en skam att vi inte har gjort det bättre. Och det är 2017.
Och det sa Anki Bondesson, som är valledare för kyrkovalet hos Svenska kyrkan. Och nu har jag fått besök i studion av Henrik Götesson som jobbar här på SRF. SRF har inte jobbat med den här frågan just om kyrkovalet. Vad beror det på?
Det är väl en prioriteringsfråga. Det är väl det glömda valet, som man brukar säga även inom SRF. Men det är inget alls försvar. Jag hoppas vi ska kunna göra det nu så att det ska bli bättre inför nästa val då. Vi har ju 4 år på oss, men det gäller ju att börja redan nu förstås.
Hur skulle SRF vilja att det här valet fungerade?
Åtminstone att det skulle se ut som det gör i vanliga val, att man kan rösta på, det heter inte partier i kyrkovalet utan nomineringsgrupper, men det är ungefär som partier. Att man då skulle kunna ha en, man skulle få hem kuvert som var punktskriftsmärkta, och sen skulle det ligga valsedlar i dem. Så skulle man då flytta över valsedeln i ett vanligt valkuvert när man kommer till kyrkan. Precis som det fungerar i vanliga val. Och vi skulle också vilja ha till stånd en lösning både i vanliga val, eller om man säger riksdagsval, då, kommunval och landstingsval, så att man kan personrösta utan att be om hjälp, utan att röja sin valhemlighet. För det är en väldigt viktig och grundläggande demokratisk fråga att kunna rösta anonymt i val.
Tack så mycket, Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare här på Riksförbundet.
For more than a decade, our intention has been to create an iPhone that is all display. A physical object that disappears into the experience. This is iPhone 10.
Så där lät det när Apple presenterade sin nya flaggskeppstelefon iPhone 10 tidigare i veckan. Namnet som skrivs med den romerska siffran X syftar på att det är 10 år sedan Apples grundare Steve Jobs presenterade den allra första iPhonen. iPhone 10 skiljer sig på flera punkter mot den nuvarande iPhones som vi är vana vid. Hemknappen är borta och istället så täcks hela framsidan av skärmen som går ända ut i kanterna överallt utom precis i mitten högst upp på skärmen. Där har ett område skapats som rymmer kamera, sensorer och högtalare. Och skärmen, ja, den visas på båda sidorna om det här lilla området. Avsaknaden av hemknapp gör också att fingeravtrycksläsaren har försvunnit. Istället så ska vi på iPhone 10 identifiera oss med hjälp av vårt ansikte. Funktionen skapar en 3D-modell av ansiktet så det ska inte vara så viktigt att titta rakt fram när man låser upp enheten. Ansiktsigenkänningen ska också fungera i mörker. iPhone 10 får också en bättre skärm än föregångarna och något som kan vara mycket intressant för personer med synnedsättning som har glädje av skärmen. Man har nämligen bytt från LCD till OLED vilket ger mer kontraster till en ljusstarkare skärm. Och skärmen har också utrustats med en funktion som gör att färgtemperaturen anpassas till omgivande ljus. Den nya telefonen får också en större skärm än någon tidigare iPhone med sina 5,8 tum. Storleksmässigt hamnar själva telefonen dock mitt emellan iPhone 7 och 7 Plus. Mer skärm på mindre telefon helt enkelt. iPhone 10 blir tillgänglig i början av november och prislappen är den börjar på cirka 11 500 kronor. Apple släppte även uppdateringar av den nu klassiska designen på en iPhone. De två nya modellerna heter iPhone 8 och 8 Plus och även dessa får funktionen för att anpassa färgtemperaturen. På de här enheterna så kommer det dock fortfarande vara LCD-skärm. iPhone 8 och 8 Plus kan förbokas från och med fredag den här veckan och släpps den 22 september. Både iPhone 10, 8 och 8 Plus får stöd för trådlös laddning enligt den öppna standarden QI. För att möjliggöra det har alla de tre nya modellerna fått en baksida av glas. Och förutom nya telefoner så släppte Apple också en ny version av sin smartklocka Watch där den största nyheten är stöd för mobildata i klockan. Den här versionen har dock inget lanseringsdatum i Sverige för tillfället. Version 11 av operativsystemet iOS släpps nästa tisdag den 19 september och det finns flera stora nyheter för VoiceOver, bland annat nya svenska röster. Och buggen med upplösning av siffror som återkom i iOS 10, den har också försvunnit.
Talboksläsarna har stort inflytande över vilka böcker som faktiskt kommer bli inlästa. Men hur går det då till om man vill önska en inläsning? Kristina Passad, enhetschef för urvalsenheten på Myndigheten för tillgängliga medier, berättar.
Som användare och talboksanvändare så kan man vända sig till sitt lokala folkbibliotek eller så vänder man sig till sina skolbibliotek. Och då får man hjälp där av bibliotekarien som lämnar ett inläsningsförslag till oss. Och vi tar väldigt stor hänsyn till de här inläsningsförslagen och tittar på varje enskilt förslag och behandlar det. Och sen har vi då vissa riktlinjer för hur vi väljer ut dem sen.
Vilken information ska man lämna när man ger ett inläsningsförslag?
Det som är viktigast är ju att veta vilken författare och vilken titel det är. Sen finns det ett formulär som bibliotekarien följer som ligger på vår hemsida så att bibliotekarien ute på biblioteket kan hjälpa till med det. Det brukar inte vara några större problem med det. Vi kan inte identifiera vad det är man önskar. Är det så att det blir något krångel med det så har vi en dialog med bibliotekarien.
Som sagt, så vänder man sig till sin lokala bibliotekarie. Kan man inte också vända sig till er på MTM direkt?
Om man läser och vill läsa punktskrift så har vi en speciell service för punktskriftläsarna. De är ju inte så många. Men de har en direkt linje in till oss. Då kan man ringa eller mejla in till oss om man vill ha punktskrift.
Och som du då sa tidigare här så har ni en del riktlinjer att hålla er till när det gäller vilka böcker som blir inlästa. Vill du berätta lite mer om det?
Vi har då generella riktlinjer så vi tittar på till exempel hur populär vi tror att en bok kommer att bli. Och hur aktuell boken är. Och då tittar vi på författarna och ämnet. Och sen bokens bredd. Om den behandlar ett ämne som kanske saknas i vår digitala katalog eller om den har en bristfällig representativitet i samlingen, så tittar vi på det. Annars så har vi väldigt konkreta riktlinjer för hur vi kan välja de här böckerna. Det kan ju vara så att man önskar en tryckt bok som helt enkelt inte går att få tag i. Och har vi inte det tryckta underlaget i boken så kan vi inte producera den. Och sen kan det också vara så att boken består nästan bara av bilder. Och då kan det också vara problem att försöka anpassa den på ett bra sätt. Och sen kan den vara väldigt privat karaktär. Eller av lokalt intresse. Och då i förekommande fall så hjälper länsbiblioteken till med att få en lokal inläsning av boken. Så att vi har lite riktlinjer, både generella och ganska konkreta.
Det här med lokal inriktning, vad kan det till exempel innebära?
Det kan vara någonting som är intressant för en liten förort i Göteborg. Och som man kanske tycker att det här är så pass lokalt så att det är mest de som bor där som är intresserade av frågan. Sen har vi ett samarbete med länsbiblioteken så att de skickar ofta in det de själva har läst in och producerat så att det också finns representerat i vår katalog. Men det är inte vi som myndighet som står för den produktionen.
Om man då till exempel har en alldeles ny deckare som är skriven av en person på den ort man själv bor på. Om man lämnar ett inläsningsförslag på en sån deckare, hur stor är då chansen att den blir inläst?
Det är ju så med deckare att de är så väldigt, väldigt populära. Så det kan ju vara så att vi gör då den bedömningen att ja, men den här deckaren, den kommer vi ju få många fler förslag på. Och den är så pass bra och av god kvalitet så den gör vi själva. Annars så får vi då ha en dialog med dem på länsnivån och se vem kan göra det här. Så det beror lite grann på vad det är för slags deckare.
Nu har vi då varit inne på det inflytande som låntagaren har. Men ni själva då på MTM, har ni några böcker som ni väljer att läsa in även utan förslag?
Ja, det gör vi. Vi gör ju en ganska stor omfattande omvärldsbevakning och tittar på förlagsutgivningen och försöker ligga lite steget före så att de här böckerna ska kunna produceras i god tid. Så vi har en hel del egna förslag också. Och det är ju väldigt roligt. Det är ju en stor och rolig och viktig del i bibliotekariearbetet som vi gör här.
Tidigare så fick man ju oftast vänta ganska länge från det att den ordinarie boken gavs ut tills talboken kom. Nu är det ju mer och mer vanligt att talboken kommer samtidigt. Hur har ni gjort för att åstadkomma det?
Dels så har vi slimmat våra interna processer. Och sen har vi också tidigare haft producenter som vi har haft samarbete med så att vi har kunnat leverera mer samtidigt som den tryckta boken.
En väldigt viktig del av en talbok, det är ju faktiskt inläsaren. Hur går ni tillväga när ni tar fram vem som läser in den och den boken?
Det där är ju väldigt intressant, för man har ju som lyssnare på böcker en väldigt personlig syn och man tycker väldigt olika om de olika inläsarna. Det är väldigt intressant tycker jag. Men där har vi ju våra producenter som vi upphandlar och de i sin tur rekryterar sina inläsare. Sen är det kvalitetskontroller på inläsarna också. Men det kan vara så att en inläsare, en och samma inläsare kan man älska. Och man kan också nästan hata den här inläsaren. Så att det är väldigt starka känslor som det här väcker.
Om man vill lämna en synpunkt på till exempel en inläsning eller en bok överhuvudtaget. Hur bär man sig åt då?
Då tar man kontakt med oss. Man kan skicka ett mejl till oss och tala om att den här inläsaren är si och så. Men som sagt, om det inte är något tekniskt fel eller något annat fel på själva inläsningen så får vi ju ta den dialogen med våra producenter. Men man tycker som sagt väldigt olika och det får man ju lov att göra. Men synpunkter kan man absolut komma med.
3. Charlie hade flera kvarter kvar att gå innan hon var hemma. Någon taxi hade inte dykt upp och tunnelbana åkte hon aldrig. Det var något med att befinna sig under jorden som gav henne andningsproblem. Fötterna värkte i de höga klackarna. Hon stannade och tog av sig skorna. Asfalten värmde hennes fotsulor. De som ser mig nu, tänkte hon, skulle nog inte kunna gissa vad jag arbetar med. När hon kom in i lägenheten och såg sitt ansikte i hallspegeln svor hon högt. Ett jack strax ovanför vänster ögonbryn lyste ilsket rött mot hennes bleka hud. Hon kände på den tjocka sårskorpan och insåg att den inte skulle kunna trollas bort med smink. Hur fan hade hon lyckats få sig ett jack i pannan?
Där hörde vi ett utdrag ur boken Annabelle av Lina Bengtsdotter. En något annorlunda inläsning från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Det som är annorlunda är att den här boken är inläst av en talsyntes. Kristina Passad igen.
Där har vi ju fått in väldigt många tyckanden och tänkanden om den här Annabelle. Och det var så att när vi bestämde oss för den här så upptäckte vi att oj, den här boken måste vi göra snabbt. Och då startade vi samtidigt en mänsklig inläsning, alltså en vanlig mänsklig inläsning som oftast våra svenska skönlitterära böcker, de läser vi ju in med mänsklig röst. Men så visste vi också att för att användarna ska få den här snabbt, för vi misstänkte att det här kommer vi få många förslag på, så startade vi också en talsyntesinläsning av den här boken. Och då gick vi också ut på Legimus som ju är vår digitala katalog och informerade om att nu finns den här boken att läsa som talsyntes om man inte kan vänta på den mänskliga inläsningen. Så att det var så vi funderade på det här, just den här titeln. Och det var också ett intressant test vi gjorde för att se hur användarna reagerade. Och nu har vi hört det och nu vet vi det. Så det är en väldigt bra dialog vi har med användarna där.
Vad anser användarna generellt om det här?
Generellt så tycker man nog inte att det här var något så där väldigt lyckat. Det måste vi säga. Den här talsyntesen utvecklas ju successivt hela tiden. Och det där får vi jobba på. Och just nu så har vi ju inga planer på att göra några fler svenska talsynteser på skönlitteraturen.
Jag antar att det även finns en ekonomisk sida när det gäller vilka böcker som läses in. Har ni några direktiv att gå efter på så sätt?
Ja, vi har ju vår budget och det är klart att en mänskligt inläst talbok är mycket dyrare och tar mycket längre tid än en som görs digitalt och blir en talsyntes av. Det är klart, så är det. Och i vissa fall så tänker man så här att jo, men hellre då en inläst bok i talsyntes än ingen bok alls. Så kan man ju också fundera och tänka. Så det är klart att budgeten påverkar naturligtvis hur mycket vi kan göra av de olika varianterna.
Budgeten, ja, den ligger väl som jag förstår i ett avslutningsskede nu för den närmaste framtiden. Men finns det någonting du kan säga om ert ekonomiska läge? Vad avser inläsning av talböcker för resten av året?
Ja, där håller vi på med nu med våra ekonomiska uppföljningar och en prognos för resten av året. Men jag kan nog inte säga just nu så mycket mer om det.
Men kan det vara så här att om man lämnar ett inläsningsförslag så är det svårare att få igenom mot slutet av året just av ekonomiska orsaker?
Ja, det kan vara väldigt beroende på hur budgeten har legat under året. Ibland så har vi fått situationen där vi faktiskt kan öka vår produktion i slutet av året. Och ibland så får vi minska den lite grann. Det beror helt på hur mycket vi har lyckats matcha föregående tiden på året då.
Och det sa Kristina Passad, enhetschef på urvalsenheten på MTM. Och reporter var Tommy Pihl på taltidningen Västmanland.
Situationen för personer med synnedsättning den kan ju se väldigt olika ut runt om i världen. Och i våras när SRF åkte till Tanzania så träffade vi Rahima Daresh i staden Dar es Salaam. Hon är den enda kvinnliga ledaren i organisationen TLB, Tanzania League of the Blind, som ungefär är landets motsvarighet till SRF. Och Rahima kämpar särskilt för kvinnor och barn med synnedsättning.
Tillsammans vill vi i TLB verkligen göra en förändring. Idag är många kvinnor med funktionsnedsättning här inte jämlika medborgare. Vi är efter i precis allting, säger Rahima Daresh. Jag passar på att byta några ord med henne efter styrelsemötet med TLB och innan hon måste skynda hem för att förbereda maten. Det är Ramadan och solnedgången väntar om några timmar. Hon berättar att man som blind kvinna är extra utsatt. Få är utbildade och de flesta har varken egen ekonomi eller egen bostad. Och många är singelmammor. Männen gillar att ha kärleksaffärer med oss. Men när man blir gravid så sticker de, berättar Rahima.
Katika idara yetu, kitu kikubwa kabisa kwanza tunahitaji kutoa elimu kwa wanawake wenye ulemavu.
Rahima menar att utbildning är det viktigaste för att förbättra situationen för de här kvinnorna. För att de ska kunna ha en egen aktiv roll i samhället.
Lakini pia tunawezesha wanawake kushiriki kwenye matamasha mbalimbali au maonesho mbalimbali kama Sabasaba.
Och ibland ordnar de enklare kurser i handarbete och uppmuntrar kvinnor, till exempel att väva, göra korgar eller tvålar, för att kunna tjäna egna pengar. Men de försöker också samla alla kvinnor kring olika aktiviteter. Vi kvinnor måste också hålla ihop och stärka varandra, säger Rahima Daresh.
Vi sysslar ju mycket med omvärldsbevakning här på SRF för att ta reda på när det skrivs eller görs inslag som på något sätt har anknytning till vår verksamhet. Hur är det, Therese? Har du snappat upp någonting i veckans mediebrus?
Ja, i veckan, ja, det var ju flera grejer, men bland annat så tänkte jag på det här inslaget som var i Kulturnytt för några dagar sedan, som handlade om dagstaltidningar. Och att de här dagstaltidningarna har tappat många prenumeranter. Närmare, jag tror det var en fjärdedel färre prenumeranter har man nu om man jämför med ett antal år sedan. Jag vet inte, hörde du någonting om det, Jocke?
Ja, det där har ju pratats en del om. Och det som är väldigt lite intressant är ju det att det har gjorts ett teknikskifte när det gäller dagstaltidningar. Förut så satt man ju på redaktionen och gjorde inläsningar av de här tidningarna. Man gjorde 90 minuters kassetter som sen sändes ut via FM-nätet om natten till prenumeranterna.
Mm, just det, precis. För du jobbade ju faktiskt på en sån redaktion.
Jag har jobbat en sommar på en sån redaktion och gjort taltidning. Mm. Suttit och klippt i papperstidningen och så suttit och läst in sent på natten.
Men det är jättespännande. Hur var det? Vill du säga någonting om det bara?
Jag tycker att det var en väldigt bra... Nej, vänta, jag får ta om det där. Det jag kan säga som jag tror är skillnaden då mot nu, det var ju att den här taltidningsredaktionen hade väldigt mycket kontakt med prenumeranterna. Och det tror jag man tappar lite grann när man går över i den här digitala eran där man får hela tidningen, man får den som talsyntes. Man får inte den naturliga kontakten med redaktionen som man fick på ett annat sätt när taltidningarna lästes in av människor.
Just det, precis. För det blev ju nästan som en... På ett helt en egen produkt på ett annat sätt än vad det är idag. Liksom en självständig, lite mer i alla fall.
Ja, så är det ju absolut. Mm. Men jag menar, sen är det ju generellt så att folk prenumererar inte på dagstidningar på samma sätt idag.
Nej, precis. Alla dagstidningar tappar ju prenumeranter. Så det är klart att på något vis så hänger ju det ihop också med det här tappet.
Prenumererar du på någon dagstidning?
Nej, jag gör ju inte det. Jag har ett dåligt samvete, för jag vill ju jättegärna göra det. Men, ja.
Nej, men och det gör inte jag heller. Jag prenumererar inte på någon dagstaltidning. Men om jag hade sett fullt så hade jag förmodligen inte prenumererat på någon pappersdagstidning heller. Därför att jag konsumerar inte media på det sättet.
Nej, men så är det ju. Och det blir ju mer och mer så.
Men det som jag tycker är intressant som man ändå har kommit fram till när man pratar om det här tappet med dagstaltidningarna, det är ju att man inte tror att det beror på själva teknikskiftet från manuellt inlästa till digitalt inlästa. Så frågan är ju vad det beror på. Det antar jag att MTM kommer att vara väldigt intresserad av att ta reda på.
Ja, precis.
Men en sån sak som jag faktiskt har tänkt på många gånger, för bor man här i Stockholm så blir man ju översköljd av samtal både från DN och från Svenska Dagbladet som vill ge en provprenumeration, prova en månad för 9 kronor eller gratis eller sådär. Men det erbjuds man ju aldrig som dagstaltidningsprenumerant, utan där måste du teckna upp det för en årsprenumeration eller något liknande för att överhuvudtaget få tillgång till den här utrustningen.
Mm, just det. Ja, men så där är ju en möjlighet liksom att locka in nya prenumeranter i alla fall som man inte har.
Ja, och jag tror att tidningarna har ett väldigt stort ansvar där också, att de som faktiskt säljer in tidningarna när de ringer, de måste kunna det här med taltidningar och kunna berätta om det.
Men det är ju spännande överhuvudtaget att följa medieutvecklingen, och det är ju helt omöjligt att gissa hur det ser ut om 10-20 år framöver.
Ja, verkligen. Men vi kan väl ändå konstatera att den digitala utvecklingen, den är ju här för att stanna. Det
ja,
tror jag.
Ja.
Det hoppas vi ju lite eftersom vi också jobbar. Vi jobbar ju mycket med digitala medier här.
Mm.
Och digitala medier är ju betydligt mer tillgängliga än pappersmedier till exempel.
Mm, precis.
Ja, ska vi ta och avsluta det här digitala mediet för den här veckan?
Ja, precis.
Nästa vecka, då är det ju som sagt 2 direktsändningar.
Just det.
Måndag och onsdag. Det är 3 direktsändningar nästa vecka. För så vi sänder ju hela torsdagen också.
Ja, men gud, ja, det har jag nästan glömt bort. Vad är det då då?
Då är det ju syntolkningskonferens hela långa dagen. Från 9 på torsdag kan ni hänga med oss här i Radio SRF. För då ska det vara seminarium och olika föreläsningar. Det kommer att bli fantastiskt spännande, hoppas jag.
Mm, och en liten panel också som kommer att diskutera framtidsfrågor också för syntolkning.
Precis.
Mm. Ja, men det blir jättespännande.
Ja, och hur det blir med veckans podd. Det är lite skrivet i stjärnorna skulle jag vilja säga.
Mm.
Men målet är att vi ska försöka få ihop lite från de här måndags- och onsdagssändningar och klippa ihop det till en podd om det går. Men vi får se. Jag tänker inte lova någonting riktigt just nu.
Nej, lika bra.
Vi kommer att vara här.
Ja.
Det kommer vi. Jag heter Joakim Kohlman.
Jag heter Therese Lén.
Hej då!
Hej!
Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.
Synskadades Riksförbund.